Hej och välkommen till Snutsnack. Det är dags för ytterligare ett avsnitt. Jag heter som vanligt Hasse Brontén och idag heter min gäst Thomas. Thomas jobbar inte längre som polis än några år tillbaks. Det ska vi höra lite mer om alldeles strax. Han berättar också om en händelse som han var med om när han jobbade i Stockholm, som man fullt förståeligt förstår sitter kvar etsat i minnet hos honom. Glöm inte att följa oss på Facebook, glöm inte att följa oss på Instagram. Du är hjärtligt välkommen och jag skulle vara jätteglad om du gick in på iTunes och skrev en liten recension om du gillar podden. Och delningar på Facebook uppskattas verkligen så vi kan få ännu mer spridning. Var försiktig där ute nu och ha en riktigt trevlig lyssning.
1370 kom. 1370
och den gatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart, slut. Ja. Jag säger varmt välkommen
till Snutsnack, Thomas. Tack så bra. Kul att vara med. Äntligen.
Ja, vad roligt.
Väntat.
Ja, och det är ju, om det man ska säga tack vare eller på grund av din fru Lena egentligen.
Ja, förresten, hon hälsar.
Ja, hon gör det.
Vi kanske ska reda ut det där innan det blir allt för mycket spekulationer hos lyssnarna hur det här hänger ihop.
Berätta du.
Den här intervjun är ju egentligen en betalning för en tjänst. Nej, det snurrar jag till. Nej, men jag sökte till en tävling som Fjällräven anordnade. Och då la du ut en länk till min omröstningssida, va, på Snutsnacks Facebook-sida. Och som motprestation då så skulle jag ställa upp på en intervju.
Just
så, det. Så var det. Och, men det hade jag gjort ändå.
Ja, schysst. Hur gick det med den här fjällräven-grejen då?
Alltså det gick... Och pipan skulle... Eller det gick bra, men alltså... Jag ger mig på det där i höst igen.
Så ja, men det är rätt. Det är rätt. Vi ska se om vi kan lägga ut det på Snutsnacks Facebook igen då.
Alla postningar är ju välkomna naturligtvis. Så är det. Man får kämpa hårt alltså.
Men nu är det så här, Thomas. Jag sitter i Stockholm, men det gör inte du.
Nej, jag sitter i Västerås och här skiner solen och det är smällvarmt. Det är jätteskönt, är det?
Mm, det är det faktiskt här också.
Ja, härligt, härligt.
Hur bra att jag kan hålla dig inomhus en liten stund då?
Ja, visst. Jag har ju varit ute och ränt också. Jag snackade ju tidigare om att dottern ringde här och ville ha hjälp med bilen. Så jag fick ju springa ut med batteriladdare och hela konkarongen här efter att jag snackat med dig.
Ja, det är det farsor är till för.
Ja, men de är, även om de är 20 år dryga och har flyttat hemifrån så ska de också fortfarande ha stöd och hjälp och sådär. Man kommer aldrig ifrån det.
Klassiskt. Men så här är det. Du, Thomas, har ju jobbat som polis.
Det har jag.
Vilket ju kanske inte kommer som en chock för lyssnarna med tanke på, på den här podden. Men det gör du inte idag. Men jag tänkte att vi ska, om vi börjar från början. Och är liksom, när började du jobba som polis? Hur gammal var du då?
Du, jag tror att om jag nu minns rätt, va, nu får ju folk som lyssnar som känner mig på riktigt. Liksom, de får korrigera. Men jag var någonstans i 25 års ålder när jag sökte eller kom in då. Det var någonstans 92 tror jag, januari 92 som jag kom in då, på ett bananskal faktiskt. Och det var, jag vet inte egentligen varför jag sökte till polishögskolan, men det var på den tiden var det gratis och det var liksom en utbildning som verkade vara bra och det, jag hade liksom inget annat för mig just då. Jag hade jobbat som fritidsledare några år efter lumpen och jag jobbade ett tag som officer också och flög faktiskt lite helikopter i 97 någon gång. Nej, vänta nu. 98 kan det ha varit. Mm. Men när jag säger 88 måste det ha varit. Och, men jag var inte så duktig på det tydligen så jag fick inte vara kvar. Så då åkte jag hem till Västerås. Ja, då åkte jag hem till Västerås igen och funderade vad fan jobbar folk med liksom. Så jag frugan jobbar ju med barn då, så jag tänkte ja, men det verkar ju roligt. Så då jobbade jag som fritidsledare ett tag.
Ja.
Men det är kanske liksom ingen framtid idé för en outbildad fritidsledare. Så att jag slog upp tidningen i morgon och såg att de sökte folk till polisutbildningen. Och då, ja, men why not liksom? Man får betalt och det var på Sörentorp, det var inte så långt att åka. Och det var ju bara söka. Och så hade jag ju Jag har ju träffat någon kvarterspolis på fritidsgården där jag jobbade också. Och han satt ju där och tjabbade med ungarna, spelade kort och drack kaffe. Så tänkte jag, det verkar ju vara ett schysst jobb. Liksom. Så att, jag får tacka min gamla kollega Peter för att han lurade in mig på den här banan.
Ja.
Vi jobbade faktiskt ihop sen senare i sluttampen på min tjänstgöring faktiskt. Det var lite kul.
Satt han fortfarande och drack kaffe och...
Nej du fan, han var förundersökningsledare på bedrägerisektionen.
Ja, okay.
Och där satt vi tillsammans och slet våra gråa hår.
Okay.
Riktigt trevligt, det var kul.
Men hur var det liksom började... att gå en utbildning som egentligen inte var helt inplanerad?
Nej men alltså, jag vill ta det mesta med, liksom, som det kommer. Så att jag fann mig ganska fort i polisutbildningen. Jag tyckte det var skitkul. Jag tyckte väl det var lite så här, lite låg fart, eller vad man ska säga. Alltså,
tempot i utbildningen, eller?
Ja, tempot i utbildningen var lite sådär halvdant för min del. Men sen vet jag ju att jag hade ju klasskompisar som kämpade livet ur sig. Liksom,
ja, tänk att det är så jäkla olika det där alltså.
Ja, jag menar alltså, jag tror nog att det var nog väldigt... det var en bredare spridning, tror jag, på kompetensen när vi gick. För att nu har ju väldigt många... en högskoleutbildning i botten, vad jag förstått. Jag har ju jobbat med folk som både har haft juristexamen och samhällsvetar, vad det nu är för någonting. Så att, då har de ju en vana att plugga och studera och sådär, så det är inga...
Nej, precis.
Nej, men jag tyckte det var skitkul. Vi hade ju mycket roligt ihop i klassen och på skolan, och det hände ju hela tiden.
Men vad heter det, hade du några funderingar kring vad som skulle hända med dig då när du var klar?
Nej, ingenting. Alltså vi träffade ju lite narkotikapolis, vi träffade lite hundförare, lite flygförare och lite, eftersom jag hade flugit helikopter tidigare, så kände jag att ja, där skulle ju kunna vara någonting.
Ja, precis.
Men när jag väl var klar då och fick klart för mig att man faktiskt kunde söka, då hade jag ju kommit över åldersstrecket, så det var liksom kört i alla fall.
Oh shit.
Ja, ja. Nej, men så är det. Jag hade verkligen ingen aning om vad jag skulle jobba med som polis. Jag visste att man skulle köra runt i bil och haffa bovar. Det var väl i princip det.
Men var du placerad då redan när du blev anställd, blev man ju liksom, när man kom till skolan? Var du placerad då i Västerås eller?
Ja, ja precis. Jag sökte till Västerås och blev antagen i Västerås. Men sen när jag gick andra delen av GK1, första delen, då tror jag att, för det var en tjej, nej vänta fan, så här var det, nu, det här är långt, långt tillbaka i tiden, nu måste jag dra mig till minnet.
Ja.
Min fru jobbade som flygledare, så att hon fick tjänst på Arlanda. Och då bestämde vi oss för, då ska vi försöka flytta oss närmare Stockholm. Så att jag bytte med en tjej som jobbade på Norrmalm. Så hon ville till Västerås och jag ville till Stockholm. Så då hamnade jag hamnade på tunnelbanan faktiskt, i Stockholm. Som aspirant då.
Ja.
Vi var ju, jag tror vi var närmare 30 aspiranter. Det var ju samma omgång som Holgersson och Turner som du har haft på den tidigare.
Just det, ja just det.
Ja, så att vi har kamperat ihop en hel del. Och sen när jag var klar med min praktik på tunnelbanan där, då la de ju ner hela den där grejen.
Ja.
Så att då fick vi, jag tror vi försvann och hela kullen där ut i olika distrikt. Så jag hamnade på B-turen i Norrmalm och jobbade där en 3-4 år eller vad det var.
Hur var det då, Norrmalm?
Ja, men det var skitkul. Alltså, det är ju flera som har jobbat på Norrmalm som du har haft i podden som har berättat om hur... Alltså man blir så jävla duktig på precis den lilla delen man gör.
Ja.
Så när jag jobbade på tunnelbanan då visste man ju precis vad man hade bakom ryggen när man stod i vagnarna. Och det var ju kommenderingar med fotbollsmatcher och hockeymatcher. Man hade ju järnkoll på... det var inga problem att stå mitt i en klunga gapande huliganer. Liksom. Man kände sig trygg i sig själv och i rollen och kände sig trygg med kollegorna. Så den delen har ju varit... ovärdel när man har kommit ut i landet och jobbat sen.
Just det.
Kunna känna en trygghet i sitt eget, i sin egen lilla värld så att säga.
Mm.
Men som sagt, det var inte mycket viltolyckor och såna här grejer.
Nej. Nej, precis.
Det har ju också sin charm.
Ja,
jo, men... Och sen så flyttade jag till Västerås, för frugan fick jobb på flygplatsen i Västerås, och då flyttade vi tillbaka till Västerås. Och sen körde man på här ett tag till.
Men skillnaden då, vad märkte du för skillnad liksom spontant när du kom från Norrmalmspolisen till Västerås då?
Ja, först och främst är det ju bra mycket större område. Vi hade ju egentligen redan då, när jag började i Västerås, då var det 98 tror jag. Då hade vi ju hela, jag hade inte hela länet, men vi var ju tvungna att åka ut liksom till kranskommunerna för att stötta när det var tomt och sådär. Så man fick ju en helt annan, en mycket större världsbild polisiärt. Liksom. Mm.
Var är man då? I Hallstahammar?
Hallstahammar, Surahammar, Virsbo, Ramnes, Fagersta, 7 mil bort. Mm. Jag hamnade ju på något, det var rätt mycket sådana här väpnade, vad heter det? Värdetransport från och grejer ett tag. Och då hamnade vi ute i Harbo, tror jag. Jag tror inte jag skulle hitta tillbaka dit, men där fanns en liten bank. Aha. Och där skulle man tydligen leverera lite pengar, och då var det ett jäkla pådrag där ute. Så att där, långt ute i Vischan skulle vi vara också, med förstärkningsvapen och sådär. Så att det har varit en väldig skillnad, på en stor bredd på jobben när man har jobbat i Västerås. Det var skitkul faktiskt.
Och hur länge var du på ordningen där uppe i Västerås?
Ja, hur länge var jag där? Jag tror jag slutade då 2000. Kan det ha varit 2001? Ja, det måste det ha varit. Ja. Jag är en sån här hoppjärka. Jag hoppade av jobbet ett tag och pluggade på högskolan i Stockholm ett tag.
Okay.
Jag tänkte att jag skulle in på Säpo, så jag pluggade ryska ett tag där.
Wow.
Jag tänkte att det måste ju vara användbart, man vill ju jobba med spioner, och det var jävligt häftigt och sådär. men det var inte riktigt så.
Men sökte du aldrig till Säpo eller?
Jo, jag sökte. Jag sökte i vakteriet, sökte jag. Men jag hade visst allergier.
Jaha.
Och det var ju visst ingen hit att ha om man skulle liksom ut med kungafamiljen och rida på Gärdet eller vad de håller till. Va? Så kan man ju inte ha en massa allergier. Alltså, hade väl psykologen lite tankar om hur min reaktion var. Så att, nej, jag var inte lämpad till den.
Nej, samma prognos.
Jag tänkte efter lite för mycket före jag agerade. Så att jag var väl inte riktigt på alerten kanske.
Okej.
Det är så där när man är lite eftertänksam.
Men jag tänker på det här att du läser på universitet och så här. Fanns det tankar om att polisyrket kanske inte skulle vara för evigt, eller hur tänkte du kring det?
Nej, men just det där när jag pluggade ryska, det var nog liksom ett litet karriärstänk. Jag hade en plan med språkstudierna, att det här kan vara användbart i framtiden, och sen samtidigt så kände jag väl kanske att det var dags för en liten paus.
Ja.
Man blir ju ganska fort lite bitter och lite folkilsk, och särskilt när man jobbar i de där stadsmiljöerna med alla krogar och det är mycket misär. Så det kanske lika mycket var en paus i jobbet som det var en tanke på ett karriärsteg. Liksom.
Hur kände du den här bitterheten då när du jobbade in i city och folk liksom reser in för att festa och gå på krogen och så? Hur kunde du uppleva den här bitterheten?
Alltså, man blir ju kort i tonen. Och jag drog mig undan från mitt eget sociala liv. Liksom. Jag vill inte träffa folk, för de fattar inte någonting av vad det här handlar om. Och så får man ju höra hela tiden, polisen gjorde det och snuten gjorde det. Men de har ju liksom ingen aning om vad som är den egentliga orsaken till ett ingripande. Och där gör ju att man blir lite... Jag vet ju varför man gör saker och ting.
Mm.
Men att sitta då och förklara för folk liksom vad det innebär, det blir så svårt. Och då blev det så att jag hellre liksom struntade i att hänga med folk. Liksom. Jag har varit folkskygg. Och när jag upptäckte det där själv, då kände jag att nej, men så här vill jag nog inte ha det. Liksom.
Men är det en form av liksom frustration liksom, att man inte är, eller att man på något sätt är missförstådd i liksom hela yrkes...
Det ingår ju liksom lite grann i yrkesrollen att vara lite missförstådd. För att det finns ju ingen som kan förstå egentligen vad man som polis får uppleva och vilka beslut man måste fatta och vilka konsekvenser man måste leva med när man jobbar som polis. Det är liksom, det är alldeles för det är alldeles för svårt för allmänheten, om man kallar dem för det, att begripa sig på. Så att det ingår ju liksom i bilden. Och det är ju väldigt svårt att förklara. Det är ju lite grann som att för en krigsveteran att förklara vad de har varit med om. Det går ju inte heller. Det är otroligt svårt.
Nej, precis. Det är komplext ju såklart. Det är ju det.
Ja, men verkligen. Verkligen. Ja, men, och den här bitterheten som jag kände längre tillbaka, det gick ju över så småningom. När man väl börjar liksom förstå sin roll och man förstår systemet, då kan man liksom förlika sig med att men det är så här det är. Och det kanske inte är så det är tänkt att vara, men man blir vän med sina egna handlingar, man blir vän med sitt eget sätt att vara, och då kan man liksom justera det där lite grann. Det hände ju inte förrän jag slutade i polisen då 2001. Jobbat som säljare ett tag på någon möbelfirma och sen gick jag tillbaka. Och då hade jag ju liksom fått en annan världsbild också.
Ja, personligen så kände jag, alltså man kom ju ut och var, nu kan jag bara tala för mig själv, men jag var ganska naiv och jag var ung och ville liksom dämpa brottsligheten i Stockholm.
Ja.
Med min egen personliga insats liksom. Och när man på något sätt kommer på att det spelar nästan ingen roll vad jag gör. För det är som att liksom jorden snurrar ju ändå och de kriminella tar liksom aldrig slut. Och nej, det finns ingen, den här brunnen har liksom ingen botten.
Nej.
Då känns det som att man bara trampar vatten och sen är man då missförstådd on top of that liksom.
Ja, 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 precis. Nej, men, och det här, jag tror att jag kom till insikt om det här också. Det måste ha varit min gamla kollega Arne i Enköping som sa något klokt. För det var en av de klokaste människorna jag har träffat. Han sa, det är lite grann som att städa hemma. Det behöver ju göras liksom om och om igen, för det här kommer aldrig att ta slut. Och kan man liksom förlika sig med den tanken att vi är här för att göra ett jobb och jobbet kommer aldrig att ta slut, då kan man ju ha ett förhållningssätt som är annorlunda.
Mm.
Att okej, okay, nu plockar jag in den här berusade människan igen nu. Och igen och igen. Och det kommer aldrig att ta slut. Det kommer för att den här människan har ett missbruksproblem som vi måste försöka liksom stötta och hjälpa och försöka vid de tillfällen då det går liksom. Så att med åldern så kommer ju den här förståelsen och visheten, klokheten kommer ju liksom. Men det tog tid för mig. Jag var väldigt sen i starten. Det tog nog i alla fall en 10 år innan liksom jag började förstå vad det här gick ut på.
Hur skulle du säga att själva utbildningen gjorde, hur liksom förberedd var du för yrket, alltså baserat på den utbildningen du hade fått?
Alltså det går ju inte att förbereda en 25-åring. Ja, okej då, en 25-åring kanske. Men alltså det finns så mycket olika infallsvinklar och olika situationer inom polisjobbet. Så det går liksom inte att förbereda för alla eventualiteter.
Nej.
På min tid fanns det ju liksom inte mental förberedelse att man skulle gå igenom i huvudet liksom sådana här olika scenarier och grejer. Det fanns ju inte på tapeten. Det var ju verkligen en apelsinrullning på hög nivå som man tyckte då.
Vad tänker du apelsinrullning? Vad är det? De rullar där de rullar.
Nej, men det är ju så här gammalt. Det är sån här man sitter i ring och rullar apelsiner mellan varandra.
Ah,
det är
ja. Här, flörtkulor och grejer.
Ja, men det är lite så här, det var lite jansigt att hålla på med det på den tiden. Ah. Men det där begrep man ju sen i början på eller slutet på 80-talet att det här var nog värt att hålla på med mental förberedelse och så vidare.
Mm.
Och så småningom kom ju de här bastaktiska utbildningarna och sånt där. Men jag tycker inte att polisskolan då lyckades förbereda oss för det som skulle komma sen. Liksom.
Nej.
Och sen var ju världen helt annorlunda när man kom ut.
Just det.
Man hade alla paragrafer i huvudet och så skulle man göra så och greppet skulle utföras på ett speciellt sätt. Det var ju ingenting som funkade i den riktiga världen liksom, utan då fick man ju använda de metoder som funkar istället liksom.
Aha, lite egna uppfinningar då.
Ja, men det blir ju lite egna lösningar på problem. Och det är ju det man sysslar med. Det är ju problemlösning på hög nivå. Alltså i alla ärenden. Så att jag ska inte säga att jag blev förskräckt över det jag såg när jag kom ut. Men ja, som jag sa, jag lagar efter läge och så får man skruva om lite grann när man möter olika situationer.
Så från då, från Norrmalm till Västerås och utryckningen där också, vad hände sen då?
Ja. Nej, men jag, som jag sa, jag hoppade av ett tag. Jag har ju tvillingar som är 20 år nu, så de var ju då vid 99-2000 där, så var ju de ett år. Och då började det vara jävligt jobbigt att ha dels skiftarbete själv och sen hade jag en skiftarbetande fru och så tvillingar som springer åt höger och vänster och norr och söder liksom i alla ögonblick. Så att, och ingen sömn. Och sen var man arg på folket på stan för man inte sovit, så då tänkte jag måste söka inre tjänst för att jobba dagtid, för det här kommer inte att hålla. Men jag fick inte det. Jag fick inte ens gå in och köra utredningar i en månad eller tre liksom, bara för att komma ner på rätt nivå. Så att, jag tog tjänstledigt och jobbade som säljare på Eniro ett tag. Satt i telefon och försökte få folk att köpa annonser. Jag har aldrig varit så besviken över mig själv och aldrig haft så jävla dåligt med pengar som den tiden. Det lönade sig inte överhuvudtaget. Men
var det baserat, var det baserat på hur mycket du sålde då eller?
Ja, det var ju lite provision var det, men det hade ju någon grundlön, jag tror att 12 000 spänn eller något sånt där.
Okay.
Och sen skulle man då kränga x antal i månaden för att få lite extra pröjs då. Nej, men det där skete ju sen. Sen träffade jag en kompis som erbjöd mig jobb på en möbelfirma, så där jobbade jag i 2 år till. Men den gick ju omkull, så då fick man ju söka sig nytt. Då sökte jag till Västerås igen, men de hade inga pengar att anställa gamla poliser. Utan de hade satt alla pengar på aspiranter.
Okej.
Okay. Ja, det verkar ju lite bakvänt liksom, att satsa pengar på aspiranter när det finns färdigutbildad personal liksom, som man kan plocka in direkt från gatan.
Ja.
Men då fick jag jobb i Enköping istället.
Okej.
Okay. Så de tog emot mig. Så där jobbade jag i Uppsala län då, i Enköping. Mellan 03 och vad det nu kunde ha blivit, 2010, någonting sånt där. Nej, det måste ha varit mer, måste ha varit längre. Så jag jobbade i Enköping och Bålsta, lite grann i Uppsala och sådär en tid. Och den sista tiden i Bålsta jobbade jag inne som utredare i där, mindre mängd brott.
Just det.
Typ sådär. Jobbade mycket med ungdomar och narkotika. Jag var ju med och startade upp en narkotika- slash ungdomsgrupp i Enköping, Bålsta där. Och tillsammans med 2-3 andra kollegor. Och det var skitkul. Då jobbade vi ju uteslutande med unga. Och du vet, vi höjde ju mängden
statistiken.
Förverkad alkohol. På ett par veckor så gick det ju från 0% till ett par 3000%. Liksom. Vi tog ju flakvis med alkohol. Ungdomarna stod som frågetecken. Vad gör ni med våran alkohol? Ja, men vi förverkar det här. Du får inte ha det här. Det här är ju langad alkohol. Liksom. Ja, men vi har aldrig behövt lämna ifrån oss. Nej, vi förstår det. Jag har ju liksom inte någon som har kört den taktiken. Så att sen efter ett par månader då fick vi ju börja rota runt bland buskar och leta efter alkoholen. För de slutade att bära flaken öppet.
Ja, det hade varit så. Man hade inte alls beivrat det liksom, med hjälp av den lagstiftningen innan.
Nej, inte i samma utsträckning som vi gjorde. Jag hade 2-3 stycken strebrar som var otroliga. Vilka snutnäsor de hade. Det var helt fantastiskt. Jag är så imponerad. Så att, du vet, de kunde ju stå på ett par hundra meters håll, mina kollegor, och kolla in någon snubbe och säga bara, du, den där ska vi kolla, han har någonting, det är någonting. Och så knallar vi dit och checkar av dem. Ja, mycket riktigt, en 5 hash där och någon liten kabbe där och en spritflaska och lite sprayburkar. Ja, du vet, vilka näsor. Och jag gick runt med ett stolpskott där. Jag har aldrig varit någon fena på narkotika eller det här med tydliga tecken. Ja, de säger att det är tydliga tecken, men det är fan inte tydligt för mig. Alltså. Så jag har ju fått jobba stenhårt med att försöka begripa mig på det där. Så jag är jätteglad att jag har haft de här kollegorna som har lärt upp mig.
Ja, en del att de var ju helt tjänst. Makalös alltså.
Ja,
på
ja,
att sniffa upp det där. Alltså. Det,
ja, verkligen. Och jag är superimponerad och jättetacksam över de här kollegorna som har lärt mig så jäkla mycket. Alltså, det var en period där i Enköping när det kom in ett drös med superdriftiga kollegor, unga som hade nya idéer om saker och ting. Och så hade vi en chef också som hela tiden bara sa ja, ja men visst, kör på det. Testa, vi provar så får vi se.
Bra.
Och vi fick ju jättebra resultat. Och jag vet, det var ju någon som skrev, de var ju där från justitiedepartement och hade lite förhör med någon kollega om hur vi arbetade med förberedelse till grov stöld när det gällde bensinslangning. En sån sak.
Aha.
Man hittade slangar och trattar och grejer i busarnas bilar och normalt sett hade man ju bara tänkt att ja, det där är någon jävla reservdump. Liksom. Nej, men de fick dem på förberedelse till grov stöld. Liksom.
Aha.
Och det var, ja, och det var i samband med att man byggde om E18 där i Enköping också. Då var det ju mycket maskiner som stod i de här tunnlarna, vet du.
Mm.
Och så där fick de igenom en massa domar på det där.
Okej, så de tömde dem på diesel där och...
Ja, precis. Ja. Och jättemycket goda idéer från de här nya kollegorna. Så det var ett uppsving i Enköping där som jag var helt fascinerad.
Kul. Hur länge var du där? Eller vad gjorde du sen, ska jag säga kanske? Vad gjorde du sen?
Ja, men jag var väl där. Jag gick in och började utreda då 2010. Så jag var där från 03 till 10.
Mm.
Och sen satt jag och utredde i ett par år och fick liksom upp näsan för det här med bedrägerier. Och jag har alltid tyckt att de här som beter sig mot de svagare, alltså som utnyttjar människors godtrohet, det är någonting som jag har en, alltså det växer horn i pannan på mig när jag tänker på hur många människor som blir lurade.
Mm.
Och vissa de säger ju, ja men de får skylla sig själva om de är så godtrogna. Nej, men det är inte så det funkar. Det är människor som utnyttjar andra människors godtrohet. Och det där blir jag lite förbannad på. Så att jag fastnade för det där med bedrägerier och försökte ju få utredningarna till oss i Bålsta. Men nej, det ville de behålla uppe i Uppsala centralt. Så att,
men vilka typ av bedrägerier var det mest då som du jobbade med?
Ja, det var ju mest... du vet, blocket annonser, försäkringsbedrägerier, bidragsfusk. Någon hade fått en massa CSN-bidrag med påstådda studier i Peru, men bodde i själva verket liksom i Mälardalen och levde loppan. Hade förfalskat en massa intyg och... Och i vissa länder så är ju korruptionen så pass stark så det kan du ju mer eller mindre bara ringa ett samtal. Hej, kan jag få en stämplad kopia av ett sånt här betyg för att jag... Ja. Och det är svårt att, bevisa också om handlingen är äkta eller inte. Liksom. Man kan ju inte få rättshjälp från Peru i en sån bötesbrott. Liksom. Det funkar inte. Så det, och det är det som är det tråkiga med bedrägerier, att det har ju så pass låga straffvärden så att det har ju liksom ingen prioritet heller, vare sig hos domstolar eller åklagare. Så det är ju väldigt mycket som blir nedlagt för att man vet, alltså vi kan bevisa att det här har hänt.
Mm.
Och vi kan bevisa, vi har stöd för att påstå att den här personen har gjort det här.
Just det.
Men man väljer att inte åtala för det kostar för mycket för samhället. Liksom. Det är för låga straffsatser.
Men det är ju också, också en frustrerande grej som polis kan tänka med att sitta och veta att man kanske jobbar lite i onödan. Liksom.
Ja, men fast det är också en sån här grej som en erfaren kollega sa till mig, att vårt jobb det är ju liksom att utreda om det finns tillräckliga skäl för åtal. Det är det enda uppdrag polisen har.
Mm.
Sen är det ju åklagaren som har till uppgift att bestämma om det ska bli åtal eller inte.
Så är det ju förvisso.
Och när jag fick det klart för mig att det är det som är mitt jobb. Att försöka vaska fram själva bevisningen och försöka styrka brott. Och kan jag inte styrka brott, men då har jag fortfarande gjort mitt jobb. Liksom.
Jo, det är sant. Det är sant.
Så att, det var ju också en sån här del, som en sån här aha-upplevelse som jag fick som lite äldre polis då. Som jag tyckte att jag borde ha förstått redan på skolan, för det ingår ju liksom i grundkursen, men en del poletter trillar sent liksom.
Ja, alltså.
Men då kunde jag också liksom förlika mig med att jag har 100 ärenden på mitt bord och 70 av de här ärendena kommer aldrig att ge någonting, men vi har ändå liksom grävt så djupt vi kan för att försöka komma i mål, och då kan man ändå säga att man har gjort ett bra jobb. Det kändes bra.
Snusnack sponsras av Biltema. Jag tror att när många hör Biltema så tänker de, nej, men jag behöver inget till bilen just nu. Men det är ju så fel det bara kan bli. Biltema har ju faktiskt massa grejer för hela familjen. Alltså för barnen har de studsmattor och utelek. Picknickprylar för hela familjen. Vi letar ju efter en grill nu. Men de har även så fritidsutrustning och in och kika på hemsidan. Min frus cykel Jossan är från Biltema och den är hennes favorit. En riktigt smart grej som Biltema har lanserat nu är köp och hämta. Då kan du helt enkelt gå in på hemsidan, så beställer du vad du vill ha och så hämtar de i ditt närmsta Biltema varuhus. Och redan inom 2 timmar. Det är ju ruskigt smart. Sparar ju massa tid. Och självklart så är den här tjänsten gratis. Så bara in, kolla vad du vill ha, lägg in det i inköpslistan, väl vad du vill hämta, betala, åk dit. Och vill du ha en egen Jossan så kan de till och med plocka ihop din cykel, men då kanske det tar lite mer än 2 timmar. In och kika. Jag tänkte att innan vi går in på att kolla lite vad du jobbar med idag, så tänkte jag höra lite kring en story som du minns från din polisiära tid som liksom sitter kvar i minnet hos dig. Vad har du där?
Vad har jag där? Vad ska jag börja? Det här är en händelse som jag faktiskt tänker på oftare nu sen jag har börjat att lyssna på Snutsnack. För att
okay.
I varje avsnitt så får man ju höra någon story och då kommer den här storyn upp hela tiden.
Oh.
Och det här är någonting som hände när jag jobbade på Norrmalm. Det måste ha varit, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det måste ha varit ganska tidigt i min polisiära karriär. Vi började ett nattpass vid 21-tiden, jag och en kollega. Och då fick vi ett larm då med, ja men det var någon ex-pojkvän som var hemma och stöka hos sin ex-flickvän liksom, någonstans ute i Hjorthagen eller vad det var.
Ja.
Är inte det som ligger där bort mot Lidingöbron eller?
Ja, just
det. Till höger, tennishallen. Ja, men så vi tuffade väl dit liksom. Och det var inte någon panik sådär. Och så vi snackade lite i bilen på vad det kunde vara och vi visste att det var en kar som var där. Han hade väl sett några skor som man inte kände igen i brevinkastet liksom och misstänkte att det var någon vänsterprassel på gång där.
Ja, just det.
Så vi rullar väl dit lite försiktigt. Men så ringer de och säger men nu håller han på och rycker i brevlådan och sliter och gormar och gapar. Så då stod vi på lite grann och så kom vi väl dit. Och parkerar bilen, låser och börjar knalla mot entrén. Då kommer det ut en gubbe springande. Det var verkligen ingen som stämde överens på något signalement eller så det såg vi ganska fort.
Mm.
När han kommer och gapar och skriker och så skriker han, det brinner. Och tänkte jag, då blir man så här, vad fan, nu har han gått och tänt på någonting där ute också, den här ex-pojkvännen liksom. Så att vi vänder väl och springer och hämtar den där pulversläckaren, den här 2 kilos lilla
minsläckaren.
Ja, bara ut i fall, vet du, att man... Min första tanke är när man då kommer in i den där trappen, då är det som en genomgång. Så det är en liten trappa upp och sen är det ett plan... Och sen trappar ner på andra sidan. Så man ser ju liksom från den ena ingången till bakingången om man säger.
Alltså till man någon form av gård då eller?
Ja precis. Man kan gå igenom hela huset. Alltså man går in genom en entrédörr. Och så går man upp för lite trappa och där är en platå. Och så går man ner en liten trappa på andra sidan. Så kommer man ut på baksidan.
Just det.
Och när vi kommer in i den här trappen. Man ser ju genom fönstret på dörren att det är någonting som flammar utanför. Det är en distinkt lite orange-gul fladdrande ljus utanför. Man lär sig se skillnad liksom på vilka olika ljus. Det var ingen ficklampa liksom, och det var ingen neonskylt eller någonting. Jag kunde ganska tidigt avgöra att det är någonting som brinner där ute.
Mm.
Och sen passerar vi den här... flickvännens dörr och ser att brevinkastet är liksom bortslitet från dörren. Så hela liksom det här brevinkastet är liksom borta, det ligger bredvid där. Så tänker jag, okej, det här är en snubbe som har lite aggression och lite våldskapacitet sådär. Så vi kollegan och jag, vi knallade väl ut mot bakdörren då för att se vad det var som brann. Och i samma ögonblick som jag öppnar dörren ut i baksidan, så känner jag liksom det luktar någonting fränt, någonting vasst, ungefär som tändvätska eller vad ska jag säga, ja, men ungefär som man spillt på lite för mycket på grillen liksom. Mm, mm. Det sugs in i rummet där. Så jag förstår att någonting är det ju som faktiskt brinner. Det kunde jag konstatera redan där och då.
Mm.
Och sen öppnar dörren helt, kliver ut ett halvt steg och så ser jag liksom nere till höger i ögonvrån att det är där det brinner. Så jag blickar ner lite snabbt till höger och så ser jag att det ligger någon jävla kläbylte där nere. Och tänkte, ja, det är väl hennes gamla palter som han har fått för sig han ska elda upp. Då. Det är någon jävla hämnd eller någonting.
Mm.
Och så tänker jag, men det här måste jag släcka. Så jag börjar dra och rycka i sprinten och så ser jag liksom att det är en kar som ligger där nere på backen. Precis utanför trappen. Och han brinner. Så han brinner i kläderna på en människa.
Oj.
Och då liksom, då far det ju liksom en massa tankar på millisekunder. Att, ja, hur var det nu med sprinten? Det här måste ju släckas. Och herregud, och du vet, det var ju upplösningstillstånd. Men ut med sprinten och spraya med pulver där. Och det slocknar ju hyfsat fort.
Uh-huh.
Och så ser jag liksom han, jag går ner på knä bredvid där och kollar till honom och så hör jag liksom, jag ser hela ansiktet alldeles svartbränt och han liksom öppnar ögonen och så tittar han på honom. Så, och när en kropp som blir bränd, där vitnar ju ögonvitarna som var alldeles gula så här. Och sen vred han på huvudet lite, det bara kraschar i huden, det lossnade hudflag och grejer. Han hade ju legat och brunnit där ett ganska bra tag. Och så tittar han upp på mig och så säger han så här, vad har jag gjort? Och det där sitter kvar i mig sen länge liksom. Och jag kan se framför mig idag. Och så och jag vet inte vad som hände därnäst, för sen har jag nästan inga minnesbilder mer än att jag tänkte att vi måste ju försöka kolla hur han är skadad. Oh. Är det bara kläderna som har brunnit så har vi ju tur. Så jag lyfter lite grann på hans jacka som han har på sig.
Mm.
Och då kommer det ju en syre under kläderna och det är fortfarande brännhet, så det flammar ju upp en gång till.
Oh, wow.
Så jag får väl lite svedda ögonbryn och så skjuter jag på med den här brandsläckaren igen då och släcker. Och sen blir det ju full kalabalik. Det kommer ju ut folk med vattenhinkar och med filtar och...
Oh.
Någon av oss, jag vet inte vem, kollegan eller jag, hade ju larmat. Och jag hörde ju det bara tjöt i telefonen och sen långt bort hörde jag ju sirener bara anlända och sådär. Men jag fattar ingenting. Så jag bara sprayar på med den där tills han slocknar. Och sen börjar vi liksom med gjuta på med vatten och sådär. Och någon gång i det här tumultet så kommer ju då yttre befäl, ambulansen, räddningstjänsten. Och jag vet ju något tillfälle, så, du vet hur man reagerar i stress och när man är i den här konen. Man fattar ju helt knasiga beslut. Min enda tanke var då när han väl hade slocknat då, att jag måste ju se till att ambulansen kommer in. Och så mitt i det där så står det ju en stolpe som blockerar infarten. Det brukar ju vara bommar och grejer. Så jag ställer mig och sparkar på den där jävla stolpen. En sån här stålrör som står mitt. Jag tänkte att det där måste ju omkull så att ambulansen kan komma in. Och det var, ja, idag så kan jag inte begripa hur kunde jag ens tro att jag skulle få omkull den där stolpen. Liksom. Men det är såna här grejer man gör när man hamnar i konen.
Liksom. Oh, man fattar
helt konstigt beslut. Men ambulansen kom då och tog hand om honom. Men från det att jag drog sprinten till att spraya med så har jag nästan inga minnesbilder överhuvudtaget.
Ja, det är så.
Och sen när det väl liksom har lagt sig och den här mannen var bortforslad och sådär. Och då var ju vi kvar där ytter och min kollega och jag. Vi gick där och snackade lite grann. Då hittade jag ett armbandsur som låg in till där kroppen hade legat. Som var helt sönderbränt.
Oj.
Men det tickade fortfarande liksom. Det var någon digital ur. Så jag tänkte att det här måste ju tillföra honom. Det är en ägodel som tillhör den här mannen. Så jag plockar upp den där.
Mm.
Och tänker att den här får jag ju lämna ifrån mig då vid något tillfälle. Men jag hörde ingenting mer om den här mannens status.
Mm.
Så att den där klockan blev liggande över natten. Och dagen efter så hade vi lite briefing och den blev kvar i skåpet. Och när jag kom till jobb efter någon dag, då hade den där klockan slocknat.
Okay.
Och då tänkte jag att ja, det kanske var slutet, inte bara för klockan, det kanske var slutet för mannen också. Och fram till idag så har jag ingen aning. Jag har ingen aning om vem han var. Jag vet inte om han lever, om han fortfarande har men, om han ens, ja. Så det är någonting som ligger kvar, en tanke sådär som jag dras med. Det där har inte jag fått något avslut på riktigt. Det vore jäkligt intressant att veta.
Mm. Och det här som han sa då, vad har jag gjort?
Ja.
Alltså, hade han tänt eld på sig själv eller var det någonting han hade gjort som... Ja, han hade tänt eld på sig själv alltså, eller?
Ja, och det fick jag höra vid debriefingen sen att han hade tagit det så här dunken i bilen och hällt bensin över sig och tänt på.
Oh,
och det här är ju också en sån här händelse som har fått mig, som fick mig, alltså efter några år så var det inte många händelser längre som jag blev så alldeles förvånad över. För att om en människa kan göra så här mot sig själv, då förstår man liksom vad vi människor är kapabla till i värsta lägen. Liksom.
Och det också här, är kapabla mot att göra mot andra, tänka som är då, om man kan säga mot sig själv, och kan man då inte tänka sig att göra mot andra i vissa liksom, situationer. Ja.
Nej, precis. Så det här har ju varit, det är ju någonting som har följt med mig resten av livet. Liksom. Jag tror aldrig jag kommer att glömma den här händelsen. Och det är, jag har den i färskt minne också, för att det är en berättelse som jag brukar berätta liksom, när folk, elever bland annat, och undrar vad är det värsta du har varit med om? Ja, men då brukar den här historien komma upp. Liksom.
Mm, mm.
Och sådär.
Men just den här, vi har ju pratat om i podden när man pratar om avslut och sen saker, du säger att du har ingen aning om vem den här mannen var. Vet du vad det var för ålder på honom? Kunde du avgöra det i den här situationen?
Nej, det fanns ingen möjlighet att avgöra någonting. Liksom. Och det är säkert, så hade jag frågat om identiteten på den, så hade jag ju säkert fått veta det.
Mm.
Men, och det är möjligt att jag har fått veta det också, fast jag har glömt bort det.
Just det.
Det är helt, det kanske är närmare sanningen. Liksom. Det är troligt att jag har fått höra det. Liksom.
Tror du att om du hade fått reda på till exempel att men den här mannen dog eller den här mannen överlevde med allvarliga brännskador, tror du det hade förändrat din minnesstyrka så att säga? Förstår du vad jag menar?
Ja, men det tror jag nog. Alltså, vi fungerar ju så, ju mer kopplingar vi har till en händelse desto bättre kommer vi ihåg det. Så det tror jag säkert, då hade det varit mera tydligt liksom. Men jag tror inte att det har haft någon betydelse för hur jag har liksom hanterat själva situationen, för där och då när man, alltså en överkropp som är så pass bränd, det är ju mer än en tredjedel av kroppens yta som är bränd och ganska djupt. Då är ju chansen att överleva väldigt små, så att jag skulle inte tro att han klarar det.
Hur mycket konverserade ni förutom att han sa vad har jag gjort? Var det någon form av, hade någon annan liksom samtal där, eller var det bara det?
Nej, det var bara det. Det var det enda han sa.
Jag tänker att det kan också göra att styrkan i de orden i minnet blir ännu starkare, eftersom det är det enda han sa till dig.
Ja, precis. Absolut. Alltså, det var lite ruskigt.
Ja, och det här är ju ingenting. Du sa det att man kan inte förbereda sig när vi pratade lite om utbildningen. Och det här är ju exakt ett sånt ärende som du kommer dit, ni sa det var inget speciellt. Någon hade varit och ryckt och ropat i en brevlåda, sett ett par dojer. Ett ganska klassiskt liksom, kanske så här.
Ja. Och det var ju den känslan vi hade när vi åkte dit också. Att det här är ju ett vanligt... Ett tjafs mellan ett splittat par. Liksom. Det är inga konstigheter. Det här kan vi medla bort. Liksom. Och så kan vi åka tillbaka till våran kebab. Liksom. Det var väl den mentala inställning vi hade kanske när vi åkte dit. Att vi sopar av det här lite snabbt.
Så
är det över sen.
Men
det kan ta kraftiga vändningar. Det har vi hört förut. Andra som har berättat om.
Ja, verkligen. Mycket, mycket intressant historia. Men idag jobbar inte du som polis, Thomas.
Nej, gör ju inte det. Och det här är ju också en sån där, det bjuds på saker i mitt liv som man liksom bara, men det här är lite för bra för att inte prova liksom. Så idag så jobbar jag som gymnasielärare faktiskt.
Och hur kommer det sig då?
Om jag ska vara riktigt ärlig, det var en ren slump faktiskt. För 4 år sedan snart, runt midsommar, så satt jag och tjabbade med en släkting som faktiskt var personalchef på den skolan jag jobbar på nu.
Ja.
Och hon sa då att ja, men vi behöver en lärare i brand och räddning. Och alltså, där kom den kopplingen också. så det finns ju en gymnasiekurs som heter brand och räddning, där man får lära sig liksom lite grann om räddningstjänst och kommunal räddningstjänst och så vidare.
Ja.
Och så skulle jag då undervisa i svenska som andra språk, var tanken då. Och så tänkte jag, jag hade ju jobbat med ungdomar och narkotika tidigare, så jag tänkte nej, ingen mer unga nu, jag orkar inte med de här människorna. Så det var så mycket tjafs och så mycket testosteron. Och så jag sa faktiskt nej, jag sa blankt nej.
Okay.
Men sen kom jag på det efter ett tag, någon vecka sådär, att men alltså alla ungdomar är inte sådana. Kom till insikt efter någon vecka, så här, det kan ju vara ganska kul. Ja, jag har ju träffat ganska många bra ungdomar i mina dagar. Liksom. Både som fritidsledare och som ungdomspolis. Så att jag ska ge den en chans.
Mm.
Så jag åkte på intervju och snackade med rektorn där. Och sen blev det bara så att jag lämnade in en tjänstledighetsansökan, fick nej. Och då sa jag upp mig och så tog jag det här jobbet istället.
Och hur trivs du med det då nu?
Ja, men det är skitkul. Det är så jäkla roligt. Just nu är det ju öken.
Ja, nu är det coronatider.
Corona. Jag sitter ju hemma liksom och håller lektioner online. Liksom, och det är ju döden. Det är verkligen inte kvalitet, tycker jag.
Nej.
Och jag vill ju ha den här sociala interaktionen med eleverna. Man möter dem i korridorer. Man sitter ner och snackar en stund mellan lektionerna. Man får höra lite grann vad de har för bekymmer. Man är lite grann som en... Ja, men som en mentor, lite extra pappa med en liten vy från världen som inte kanske en religionslärare som utbildade sig på 80-talet har. Liksom.
Ja, just det.
Och sen har jag en helt annan, jag ska inte säga helt annan, men jag har en liten annorlunda attityd till eleverna än vad jag... Nu låter det pretentiöst, eller som att jag är liksom bättre än någon annan. Men jag tror att jag har en väldigt personlig relation med mina elever.
Ja.
Och det tror jag stärker dem väldigt mycket. Och det känns bra. Att jag har den här tryggheten från mitt polisyrke. Jag vet hur jag ska liksom interagera med ungdomar och sådär. Det känns riktigt bra. Och sen börjar jag utbilda mig också. För man får ju inte jobba som olegitimerad lärare och sätta betyg. Man får ju ingen fast anställning som outbildad lärare. Så att, jag hoppade ju på en universitetsutbildning, så jag blir nu yrkeslärare. Så jag får en yrkeslärarexamen i januari 2021. Så jag har då pluggat halvtid nu då i snart 2,5 år och jobbat heltid.
Intressant.
Och där får man ju med sig väldigt mycket av det här. Ja, mycket nya insikter om vad det innebär att vara lärare som man inte trodde från början.
Finns det någon likhet med polisyrket?
Ja, det skulle vara makten då.
Mm.
Alltså som lärare har du väldigt mycket makt över elevernas studier. Och det finns en maktrelation mellan lärare och elever som gör det väldigt... skört på något sätt.
Ja.
Dels så ska du vara personlig och du ska hjälpa och stötta eleverna, samtidigt så ska du liksom ställa krav på eleverna. Och den där balansgången, ja, du vet när man står och tjabbar med en buse liksom, man känner liksom att nu går vi på tå båda två här, nu gäller det att hålla balansen.
Mm.
Och den är lika skör liksom. Det räcker liksom med att du säger någonting felaktigt till en elev och den känner att du har sagt någonting fel, den känner sig kränkt, då kan relationen vara förstörd.
Wow,
och det är ju likadant när du står och pratar med en kvinna som har blivit slagen av sin man, och så råkar du säga någonting som förefaller som att du förringar hennes upplevelse på något sätt.
Wow,
och då är ju relationen körd där också.
Mm, mm.
Så att den här relationsskapande delen som man har med sina elever, den tycker jag att där har jag haft väldigt nytta av polisjobbet.
Mm.
Och sen, som i alla andra skolor, så finns det ju, det är ju gruff och bråk och gräl även i våran skola.
Mm.
Och där andra lärare liksom går undan och viker bort, där går ju jag in naturligtvis, för att jag kan inte stå och titta på bara när när de ryker ihop och sliter varandra i håret och drar de kull varandra och knuffar in varandra i skåpen liksom. Och jag vet ju dessutom hur lagstiftningen funkar, så att jag vet ju vad jag får och inte får. Men nu verkar det ju som att det är ju någon lärare i Lidköping, tror jag, som lyfter undan en elev från en soffa på tapeterna. Han blir ju kanske avskedad på grund av någon etisk nämnd eller vad det är. Tyckte att han har betett sig felaktigt.
Ja, så, det låter ju helt orimligt, tycker man, att man någon elev som står i vägen eller förstör för andra, att man inte ens ska få flytta på dem.
Ja, och jag tycker väl också att det någonstans är orimligt. Men samtidigt så har man ju som lärare inte rätt att kränka elever. Det står ju uttryckligen i lagstiftningen.
Nej, precis. Men det är ju andra elever som kanske samtidigt blir väldigt kränkta av den här elevens. Det finns ju massa aspekter där då. Och då måste man kanske...
Många vinklar man kan dra på det där.
Ja, det är väl en helt annan story kanske. Men jag tänker fråga så här också. Finns det någonting du saknar av ditt gamla yrke, polisyrket?
Ja, men det gör det ju. Det är inte så mycket adrenalin på skolan, kan jag säga.
Det
är inte mycket... vad ska vi säga? Det jag saknar, som jag upplever ibland, det är det här när det plötsligt händer grejer och man måste styra om. Man måste liksom... Situationen blir annorlunda, man måste omvärdera och planera sekundsnabbt och bryta det man håller på med, göra någonting annat för att sen gå tillbaka. De här kasten mellan lugnt och icke lugnt. Adrenalinpåslagen och det här bråttomkänslan man får ibland. Nu måste det hända. Det måste hända nu. Det kan jag sakna lite grann. Och att man sitter med matlådan och så helt plötsligt så här, nu måste vi dra. Det finns ju inte. Det är liksom, den känslan saknar jag.
Ja, jag fattar.
Sen var det i och för sig länge sedan jag körde polisbil fort, men det är väl det. Det saknar man ju lite grann också faktiskt, det kan sticka under stolen.
Köra lite blott är aldrig fel.
Sen är det en annan dynamik mellan kollegorna på skolan än vad det är bland poliser. För att vi har på skolan är det lite mera, det är lite finare tonlägen, det är lite mera tyck synd om och lite kramgott och sådär. Medans i fikarummet på polisstation, där är det liksom lite raljant, lite hårdare ton, lite mera asgarv, lite mera... och det kan jag sakna lite grann.
Just det.
Man får inte säga mycket fel i skolvärlden, känns det som.
Nej, det kunde man
i alla fall. Man får inte vara inkorrekt liksom.
Nej.
Känns det som.
Det är jobbigt att aldrig få vara det, tycker jag. Det är ju inom humorn också som jag jobbar med lite. Det är också känsligt med vissa grejer. Man får inte vara inkorrekt. Sådär. Men det är det ibland som blir väldigt roligt. Men det är också en annan
fall. Då kom vi in på din humor. Du var ju i Västerås när jag var där på Aros kongresscenter. Och just det där du säger, att det är lite känsligt det där med humor. Jag satt och kikade på några äldre kollegor, de här gamla stötarna, du vet. Och de tål ju verkligen inte att man driver med dem. Och det var så uppenbart. Och vad de glodde ut dig fullständigt, de där.
Var det då när det gick förbi någon kille så sa, men det här var, du jobbar på Spanel, och så gjorde han det. Alltså, jag träffade rätt på en del där. Det gick någon som gick förbi scen.
Ja, det syntes så tydligt.
Ja, jag kommer ihåg det gigget faktiskt. Ja, jag var bara köpa.
Ja, okay.
Nu tänkte jag vi skulle runda av lite här med något tips från dig på någon bra polisrelaterat. Ja. Helst, men det behöver inte vara det.
Men det blir det.
Det blir det.
Ja, men det blir inga nyheter faktiskt. För att jag har funderat på det där genom alla avsnitt jag har lyssnat på. Det är The Wire och det är vad heter det? När han Jake Gyllenhaal, vad heter den där? End of Watch,
ja. Det är två klassiska tips, ja.
Ja, precis.
Och mycket bra, mycket
och
bra.
Och sen behöver du inte fråga om jag tittar på svenska polisfilmer, för det är ingen idé. Jag blir bara förbannad när jag tittar på. Och till och med, ni tipsade ju om den här Bäckström, va, tv-serien.
Ja, just det.
Den nya med Kjell Bergqvist.
Ja.
Och där skapar han en relation med en ung pojke liksom, och är liksom lite gullig och kramgå. Det gick ju stick i stäv med min uppfattning. Det, ja.
Ja, man gillar ju Bäckström för att han faktiskt är den här inkorrekta konstapeln. Ja. Det gör ju hans karaktär, och han var ju inte ens sexistisk i den här serien, vilket ju man aldrig ska önska att folk är i verkligheten. Men som karaktär så är han ju liksom en väldigt, väldigt intressant. Ja, som fiktiv karaktär. Man vill inte möta på honom på polisstationen kanske. Men...
Nej, precis. Ja, men så gillar jag inte i den svenska tv-serien att man utmålar vissa kategorier av poliser som lite dummare än andra. De här, det var ju någon av de här nyare poliserna som kom in på utredningsavdelningen i den där Bäckström-serien som var riktiga stolpskott liksom, och verkar inte begripa sig på någonting. Och så är ju inte svenska poliser. Det är ju väldigt kompetenta människor. Liksom. Så den där nidbilden som man ofta ser i svenska tv-serier, jag tycker inte om den.
Nej. Jag fattar.
Rätt och slätt.
Jag fattar.
Ja, gör det.
Ja. Men du, Thomas, jag vet att jag sitter och uppehåller dig när solen skiner, men jag är så glad att jag fick ringa upp dig, ringa till Västerås och stjäla en timme av dig. Stort tack att du var gäst i Snutsnack.
Jättekul att få vara med, äntligen. Jag har gått och trummat här och väntat i telefonen här, hur länge som helst. Jag tänkte, är det inte min tur snart? Det är jättemånga som får vara för
här. Så vänta på något gott. Ja, det håller jag med om. Väldigt, väldigt trevligt.
Ja, vad kul.
Ha det jättebra nu, Thomas, och lycka till med att bli auktoriserad lärare också.
Ja, tack ska du ha. Legitimationen kommer i brevlådan om ett år ungefär, hoppas jag.
Härligt. Ha det fint.
Tack ska du ha.
Hej. Hej. Tack för att du lyssnade på Snutsnack. Just det här avsnittet är ju slut, som du har förstått. Men nästa tisdag kommer ett nytt avsnitt och jag hoppas att du lyssnar då. Ha det fantastiskt bra fram tills dess. Hej.